It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej, här sitter jag med en kopp kaffe. Vilken i ordningen, det vet jag inte riktigt. Men att jag gillar kaffe, det är ett som är säkert. Man hör ju rätt mycket om kaffe, men vad stämmer egentligen? Är det bra eller dåligt? När ska man sluta dricka kaffe på dagen? Och hur många koppar per dag är okej? Allt det här hoppas jag att vi kan reda ut idag. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Kaffe och andra koffeindrycker nyttjas av miljarder människor varje dag. Kaffe tillverkas från kaffebuskens frön, det vi kallar kaffebönor. Kaffedrickandet tros ha sitt ursprung i Etiopien och spreds via arabiska halvön till Europa. Finland dricker mest kaffe i världen, runt 12 kilo per person och år. Koffeinet gör oss som bekant pigga, men studier visar också att det kan lindra sjukdomar som till exempel Alzheimers. Den som ska berätta för oss om kaffe är Bertil Fredholm. Han är professor emeritus i farmakologi. Hans forskning har handlat om adenosin och dess receptorer som han visade var måltavla för koffein. Han är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin och deltog länge i Karolinska institutets Nobelkommitté. Han ligger också bakom boken Kaffeologi där han samlat sina breda kunskaper om kaffe. Varsågoda, allt du lät veta om kaffe med Bertil Fredholm.
Hej Bertil, välkommen till Allt du vill att veta.
Ja, och jag får säga då hej och välkommen hem till mig.
Ja, då ska jag säga ja tack, för vi sitter här i din våning i centrala Stockholm och med varsin kopp kaffe. Och det är ju kongenialt, för vi ska prata om kaffe idag. Hur börjar allting för dig egentligen när det gäller kaffe då?
Ja, det var som ett exempel på en sån här chansupptäckt under mitt doktorandarbete. Jag fann att när man stimulerade nerverna till fettväven på ett sånt sätt så att också blodflödet gick ner, då fick man ut mindre mängd fettsyror än man annars fick. Och då började jag leta efter möjliga substanser som kanske kunde förmedla det här. Och efter många om och men så hittade jag en som hette adenosin. Och belägget för att det var den som var skyldig i det här fallet, det var att effekten av adenosin kunde motverkas av koffein. Och koffein motverkade den effekt jag hade sett. Och när det här slog då ner lite grann, och då öppnade det möjligheten att det här med adenosin kanske är nyckel till effekter av koffein på en massa andra ställen i kroppen också, inte bara i fettväven utan kanske i hjärnan och njurar och så vidare. Och då började jag studera det.
Och sen dess ett liv i koffeinets tjänst kan man säga.
Ja, det har varit en ledstjärna i mycket av det jag har gjort. Ja.
Vi kommer säkert komma in på det med adenosin och koffein senare. Men hur började allting när det gäller kaffe egentligen? Hur vet vi hur länge kaffebusken har funnits?
Ja, det har genetikerna talat om för oss att kaffebusken, alltså den här som Linné döpte till Coffea arabica som kommer från Etiopiens högländer. Det är en ganska ny växt och har antagligen bara funnits i ungefär 20 000 år på jorden. Då två stycken andra sorters kaffebuskar bestämde sig för att slå ihop sina genom och blev en helt ny art.
Till allas glädje som gillar kaffe då i alla fall. Ja. Det finns ju två grundsorter som man brukar prata om, arabica och robusta.
Ja.
Men det är två olika då, sorters kaffe.
Precis, det är det. Och det var arabikan som där det hela började och sen robustan fann man att den kunde man odla också på ställen där arabikan har det besvärligt, där det finns mindre mängd fukt och där det blir lite varmare. Och det här har ju då gjort att den har tagit rätt mycket plats och det här med klimatförändringarna kommer ju in i den här bilden också.
Men så kaffets början, då är det på Afrikas horn och arabiska halvön vi pratar om. Hur vet man hur man tillredde kaffe eller hur man använder kaffebäret?
Man vet ju inte, det finns ju inte särskilt mycket uppteckningar kring detta utan man har väl gissat sig fram lite grann och sett på hur folk i trakterna har gjort. Och man antar att det började med att man tog kaffebönorna och gjorde någon slags något mos av detta och använde det som färdkost för att hålla sig vaken under längre transporter av sina djur.
Just det, man tuggade som man kanske tuggar katt eller något annat stimulerande.
Ja. Så, ja. Men sen så antagligen på typ 1300-1400-talet så kom någon på att man kunde ta bönorna och rosta dem och sedan så mala ner det till ett pulver. Och när den upptäckten var gjord, då var också kaffets lycka inom citationstecken gjord, för då spred det sig oerhört snabbt genom den arabisktalande världen till många av prästerskapets verkligen skräck. För folk började samlas då och dricka kaffe istället för att samlas i kyrkobyggnader.
Just det, moskéerna kanske.
I moskéerna, ja. Så väckte då också ett motstånd från det organiserade prästerskapet. Men det gick inte att stoppa det, utan det spred sig och sen så spred det sig vidare till Europa.
Just det. Jag tänker att 1300-1400-talet, då är det ju ottomanska imperiet i sin storhetstid. Då. Men var det därigenom som det letades in då i resten av Europa?
Ja, eller? Precis. Mm. Precis. Och sen var det ju också en intensiv handel, speciellt mellan Venedig och arabiska länderna och inte minst då med nuvarande Jemen, som då var Arabia Felix.
Just det lyckliga Arabien. Ja, idag är det inte fullt lika lyckligt just igen.
Ja, det är skrämmande att detta stackars land en gång var det lyckliga Arabien.
Mm. När kaffet kommer till Europa, det vet vi en del om hur det mottogs ändå. Det finns en del skrifter kring det där.
Ja, det gör det. En del som man kan tro på, andra som är apokryfiska. Och bland annat så lär det då finnas påvliga uttalanden om att den här brygden är alldeles för god. Den här satans brygden är alldeles för god, så för att inte bara de icke-kristna ska kunna njuta av den, så måste vi väl signa den.
Okej, okay, så påven föll till föga på något sätt? Här,
ja, men det där tillhör väl de apokryfiska delarna av historien. Mm. Men att det spred sig och började sprida sig söderifrån på 1600-talet och kom då också upp till England till exempel, där det blev också en väldigt viktig samtalstryck. Jag som vetenskapsman är road av det faktum att grunden till det här vetenskaps society, Royal Society, lär ha varit en kaffeklubb som startades i Cambridge.
Okay.
Det är en rolig historia.
Just det, Royal Society, det är en av världens mest ansedda vetenskapliga samfund.
Absolut, ja. Absolut.
Jag vet att du har en bakgrund i diverse samfund också, så du har koll på den världen.
Nej, men det går att hitta allt möjligt om man bläddrar i böckerna. Ju. Mm. Det vet ju du också.
Ja, jo, en till viss del i alla fall. Men det kändes som att makten såg kaffekulturen som ett hot i många länder och många tider. Ja. Kan du berätta någonting om det?
Ja, alltså det finns ett par olika sätt att se det. Ett är naturligtvis ekonomiskt, nämligen det att vid den här tiden så var en väldigt simplistisk ekonomiskt tänkande att alla importer är negativa. Och kaffet importerades. Följaktligen var det av ondo. Men den andra som man brukar lyfta fram, det är det att det är av någon anledning som vi inte riktigt förstår en sällskapsdryck. Det stimulerar till att sitta och samtala. Om man sitter och samtalar till exempel om politik och inte på nykter kaluv.
Ja,
och det är mycket farligare än när folk blir samhällsomstörtade i berusat tillstånd.
Precis, då har de glömt det när de nyktrar till sen. Ja, men jag kan förstå det. Just det där att maktens män kanske alltid har sett de här folksamlingarna, oavsett om det är då en kaffehus eller litterära salonger, som ett potentiellt hot, just eftersom då intellektuella kanske främst samlas och diskuterar, konspirerar.
Precis.
Kanske.
Och sen det andra som är intressant, genom historien så har också då det varit ett sätt för kvinnor att träffas i grupp, och vilket också då naturligtvis vid den här tiden var lite eljest.
Ja, kanske att man misstänkte att de också konspirerade för att då få makt över sig själva och samhället. Ja.
Det kan finnas med.
Fullt rimliga krav kan man tycka idag. I Sverige kom ju kaffet också där i den vevan, 1600-1700-tal. Och från början så är det något av en lyxvara. Det är väldigt dyrt. Alltså.
Absolut. Och det var det ju under lång tid. Jag menar, det är långt in i Strindbergs böcker så har vi ju detta med malde alla möjliga andra sorters saker och kallade det för kaffe. Mm. Så det har varit en lyxvara.
Det var under andra världskriget var det väl också, var det Sikoria?
Precis. Det var i alla fall en av de saker man använde. Och man använde också en del brödsäd, tror jag, rostad brödsäd och spädde ut det. Men precis vad man gjorde, det är andra historiker som vet mer om än jag.
Mm. Men även i Sverige så var det flera kaffeförbud där i början.
Ja.
Var det också politiska skäl? Eller?
Ja, och ekonomiska. En viktig inkomstkälla på den tiden var ju alkoholskatten.
Just det, och den kunde man inte lägga på kaffe då?
Nej, det var svårare att... Och man gjorde den framförallt inte själv. Man hade de här statliga bryggerierna där ölet gjordes.
Just det, ja. Okej, intressant. Men om vi ska gå in då på olika kaffesorter. Vi pratade om arabica och robusta innan. Vad har de för smakmässiga karaktäristika?
Det där är det andra som kan mycket mera. Men det hävdas att bra arabica har mera aromatiska delar. Men sen, vad jag förstår, så är det arabica från ett ställe inte detsamma som arabica från ett annat ställe. Och robusta från ett ställe inte detsamma som robusta från ett annat ställe. Så
att, jag kan tänka att det mycket som med vin, att det handlar om jordmån och vilken höjd man odlar på.
Och massa andra saker som har med omhändertagandet att göra. Och jag har en känsla av att detta kan nästan komma att dominera över vad det står för latins namn efter koffea.
Just det, precis. Ja. Men det är bara de som försöker vara snobbar som berättar att de dricker arabica, men en riktig snobb kanske har koll på exakt var den kommer ifrån.
Jag skulle tro det. Det märker man ju på en del av det. Det är en fascinerande sak som jag har upplevt i mitt liv. Under min levnad, hur olika sorters kaffe har kommit upp med helt olika ursprung, med ursprungsbeteckningar och så vidare. Det fanns ju inte till ursprung. Det
fanns bara cirkelkaffe.
Ja, i princip, ja. Ja. Och så fanns det Sibylla.
Just det. Ja, det är en större variation idag. Men helt kort då, om vi ska förklara hur det går till att framställa kaffe då från kaffebusken och till malda pulvret eller till bönans.
Ja, det här är igen inte min absolut bästa gren, men de ska alltså skördas vid rätt tidpunkt och sen så kommer det en torkningsprocedur ofta. Ibland kombinerad med en sofistikerad tvättning, men det är olika för olika sätt att framställa kaffet. Och sedan ska den då sorteras och rostas.
Just det. Men visst är det så att bönan är liksom den innersta delen, ja. Och det är några höljen utanför.
Precis, och det allra yttersta ska bort. Mm. Och det är tydligen så har man någonting som påminner lite grann om den slaga som man hade vid brödskörd förr i världen.
Ja, just det. Exakt. Det som är, vad heter det, när man gör typ fullkornsmjöl, ja. då har man, använder man allting. Ja, men när det gäller, ja, när man ska ha fint mjöl
så ska du yttre bort. Ja.
Just
ja,
det. Ja. Okej, så då torkas det och sen rostas det.
Ja.
Och sen då kan man då antingen då packa hela bönor eller så kan man då mala det till pulver och packa det.
Ja.
Och då är det väl viktigt då att det är tätt slutande vakuumförpackat så att det som aromen inte försvinner.
Ja, det gör den nog ändå, därför att det där är antagligen en av de viktigare sakerna, att försöka ha malningen så sent som möjligt i relation till själva tillagningen.
Mm, precis, ja, det är de fina kaféerna, det känns som att de maler bönorna så tätt in på bryggningen som möjligt. Ja, eller vad det är.
Ja.
Du skriver lite grann om det här med att minskad genetisk variation är ett problem, eller ett potentiellt problem för kaffeproduktionen i världen.
Ja, precis. Nej, men det är ju så att all inavel är potentiellt negativt, speciellt när levnadsomständigheterna förändras. Och det är ju precis det vi ser nu. Och då försöker man då kompensera lite grann för det ändrade klimatet genom att odla på ett annat sätt. Man låter högre buskar och träd komma ovanför kaffebuskarna till exempel. Men sen har man nu också, det här är inte någonting som jag verkligen kan, men vad jag har förstått så har man identifierat några helt nya kaffesorter som man experterna lär ha ganska mycket förhoppningar kring. Och ytterligare en sak som är viktig, det är ju att vi har vår genetik och det här med sex och allting sånt här, det har ju med att vi ska ha ett skydd mot infektioner. Och samma sak gäller ju växter.
Mm.
Att den här genetiska variationen behövs för att skydda sig också mot infektioner. Och om man då har en helt homogen genetisk population utav kaffe så är den mycket, mycket känsligare för angrepp med svampar och annat.
Men det är också så att om bin och humlor och så där pollinerar, så är det bättre för att då får man ökad spridning jämfört med om kaffebusken själv pollinerar, som den också kan göra.
Exakt. Ja, och det var ju en av de saker som just Coffea arabica gör. För den själv pollinerar i stor utsträckning.
Mm. Just det. Så det är en väldigt smart lösning, men det är också kanske...
Den är riskfylld.
Just det, ja. Att kaffe innehåller koffein, det vet nog de flesta. Men vad är egentligen koffein för någonting?
Ja, det är en ganska liten molekyl. Vad ska vi säga? Jag kommer inte ihåg siffran direkt, men ungefär 10 stycken kolatomer och sen så sitter det några andra saker utanpå det. Och, så det
lite kväve också, eller hur är det?
Vad sa du?
Är det lite kväve också?
Ja, det finns kväven där också. Ja, precis.
Men det är som en sån här...
en dubbelring.
Ja, just det, precis. Bensen är ju en sån här klassisk ring, eller hur?
Ja, och det här är en dubbelring, så den har en av ringarna har 6 kanter och den andra har 5 kanter och så sitter de här två ihop.
Just det, ja. Men då har vi på något sätt... I alla fall
det är grundstruktur. Och sedan så på den här grundstrukturen så kan man sedan sätta på olika små så kallade metylgrupper. Och då får man metylxantiner. Och då finns det en som heter koffein och en som heter paraxantin och en som heter teofyllin. Och de är släkt med varandra därför att de har de här de här metylgrupperna i lite olika mängd. Så koffeinet bryts då ner, plockar bort en av de här grupperna och då kan vi få något som heter paraxantin eller vi kan göra det på ett annat sätt och så får vi istället teofyllin.
Just det, och det är någonting som, den nedbrytning som sker i kroppen?
Den sker i kroppen.
Just det, ja. Och sen så finns ju då vissa som använder ordet tein då för te.
Ja.
Men det är egentligen samma sak.
Det är precis samma. Ja. Och det har man faktiskt vetat ända sedan 1800-talet. Ja. Ja.
Men det känns som, inte som en faktoid, men det känns som att många tror att det är två ämnen som är kanske delvis besläktade men ändå olika.
Ja, precis.
Men då kan
precis.
Vi skjuta hål på den.
Ja, precis. Ja. Ja, men det den riktigt aktiva uppiggande beståndsdelen är densamma. Den är också densamma i matte till exempel.
Just det, som är så stort i Sydamerika.
Ja. Ja.
Och även i en viss del i choklad finns det också.
Ja, precis. Ja. Precis. Fast där är den en annan släkting som heter teobromin som är viktigare.
Oh, okej, okay. Just det. Ja. Vad innehåller kaffe mer än koffein då?
Massor. Oerhörda mängder med saker. Och där är ju alla dessa smak och doftämnen. Och en oherrans massa sådana här antioxidanter som är så oerhört populärt i vissa delar av vårt samhälle.
Ja, men det hävdas ju att de är bra för oss. Men är det bevisat att vi behöver antioxidanter?
Ja, vi behöver, speciellt om de kommer i vår mat, om de blir... Hur mycket nytta det är att peta i sig antioxidanter i pillerform är en helt annan och mycket mer att tveksam fråga. Ja,
men antioxidanter i blåbär eller kaffe, det är bra för oss.
Det lär vara mycket bra för oss.
Sen är en grej som förvånade mig att kaffe innehåller en del kostfiber också.
Ja, precis. Förvånansvärt mycket faktiskt. Jag blev också förvånad när jag såg den uppgiften.
Och det är ju också någonting som är bra för oss.
Ja,
för,
precis.
För vår peristaltik.
Ja, precis. Ja. Vår lyckliga mage.
Just det, precis. Ja. Du har ju forskat om det här väldigt länge, som du nämnde. Och du skriver i boken om kopplingen då till ett ämne som heter adenosin.
Ja.
Och att koffeinet hämmar effekten av adenosinet. Ja. Hur går det här till egentligen?
Ja, för nästan alla sådana här ämnen som gör någonting och har signalfunktioner i kroppen så finns det en sorts mottagarmolekyler. Och vi har ett gemensamt namn på dem som kallas för receptorer. Och då finns det receptorer för det här adenosinet. Och nu är det så att koffein binds till samma receptor. Men den aktiverar inte receptorn. Den sitter bara i vägen för adenosinet. Så adenosinets effekter hämmas. Och det är den huvudsakliga sättet som koffein utövar sina effekter i kroppen.
Men en lekman då tänker ju att okej, men eftersom koffeinet gör oss pigga då, så gör adenosinet oss trötta?
Ja.
Är det så?
Så är det.
Ah, okej. Okay. Ah. Än en gång, skördar logiken trumfar. Men okej, okay, men receptorerna, om vi bara ska sammanfatta det, men receptorerna, de sitter i nervändarna, eller hur?
Nej, de sitter... Alla våra celler
har receptorer.
Har receptorer. Och det sitter knökfullt med olika sorters receptorer så att man ska kunna ta emot olika signaler ifrån omgivningen. Och det här är för att vi flercelliga organismer ska kunna fungera så är de här receptorerna A och O.
Alltså. Ja, just det. Så anledningen till att vi blir pigga av kaffe det är att koffeinet blockerar de här receptorerna där adenosinet då i vanliga fall sitter.
Ja.
För det är för att de då är liksom konstruerade på samma sätt så att de dockar in på något smart sätt.
Ja, de dockar in, men de är konstruerade tillräckligt olika så att medan adenosinet aktiverar den här receptorn och får det att hända saker in i cellen. Mm. Så när koffeinet binds dit så händer ingenting med receptorn utan det bara hindrar.
Naturen har ju sin egen logik. Finns det en del teorier kring varför man tror att kaffebusken då har producerat sitt eget koffein? Kan du berätta lite om det?
Ja, det är en fascinerande historia. Det man först kom på, det var ju att koffein kan i höga doser vara väldigt giftigt för skadeinsekter. Och det är säkert en faktor. Men sen var det en forskargrupp som gjorde något annat. De studerade honungsbin. Och sen så prövade de dels med honung utan några tillsatser och dels med honung med koffein. Och då visade det sig att när honungen var försedd med koffein, då kom bina ihåg mycket längre var de hade hittat den. Så att det alltså var en minnesförstärkande effekt utav koffein. Och det skulle kunna göra det att bin som då har varit och pollinerat en växt som gör koffein, det är större chans att det här bit kommer tillbaka och fortsätter med blommorna på den växten.
Intressant.
Ja, det är det faktiskt.
Finns det några fler teorier?
Jag skulle säga att det är de två huvud. Och sen finns det en variant på det här med giftigheten. Och det är att koffeinet också skulle, om det kommer ner på marken, hindra annan växtlighet att konkurrera med kaffebuskarna. Men det är liksom en variant på giftighetsvarianten.
Mm, just det. Men väldigt, väldigt intressanta teorier om inte annat.
Ja, men de har alltså experimentellt stöd alla tre. Och, så att det här är väl ett sånt där fall när det inte är antingen eller utan alla tre. Fast det är lite olika proportioner beroende på växtplats och sådär.
Men är det olika hur mycket koffein olika kaffebuskar eller kaffesorter innehåller också?
Ja, det är det. Mm. Det är det. Men det visar sig att det finns, för till exempel den här för den pollineringseffekten, så räcker det med mycket, mycket små mängder koffein. Så att där finns det ett överskott alltså. Mm.
Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tillbaka till det här med kaffe och pigghet då. Och då tänker jag på det här med sömn. Jag kan ju dricka en kopp kaffe, stor kopp kaffe innan jag går och lägger mig. Och det påverkar inte mig, inte vad jag vet. Nej. I alla fall. Inte sömnkvaliteten, eller jag somnar i alla fall som en stock. Hur kommer det sig att vi är så olika där egentligen?
Ja, vi är olika.
Är det olika gener då, eller?
Ja, precis. Det är olika gener. Och bland annat så är den här genetiska variationen kan bero på att det finns lite skillnader i de här receptorerna som vi pratade om. Det skiljer sig från person A till person B. Det andra är att hastigheten som vår kropp gör sig av med koffeinet varierar från person till person. Och den skillnaden kan vara väldigt, väldigt stor. Och när man räknar på det här så finner man att det finns vissa som bryter ner koffeinet så himla långsamt. Så det kommer att, kopp på morgonen kommer att hålla kvar koffein långt in mot förnatten. Okej, och andra,
och det är och de andra, som då kanske har svårare att somna då?
Ja, precis. Ja. Det är säkert en av faktorerna. Men sen, jag menar, sen är det ju så att sömn är en sån här oerhört viktig mänsklig funktion. Det betyder att den styrs på väldigt många olika sätt. Så det är massa samverkande faktorer. Och koffeinet kan nog påverka på många andra sätt också. Det kan för de som har lite lätt åt att hamna i det ängsliga tillståndet, så kan koffein göra för mycket av detta till exempel. Och det finns också de som då har väldigt svårt att koncentrera sig under längre tid. Och det gör att det ska hända saker hela tiden. De kan också ha svårt att somna. Men i den gruppen kan det hända något helt annat. Där kan alltså vara så att koffeinet fungerar lite grann som en sånt här ADHD-medicin. Va? Och får den att hålla sig lugn lite längre. Och det kan vara precis det som behövs för att personen ska somna. Så det varierar.
Ja, precis. Jag fortsätter att dricka mitt kaffe på kvällen i alla fall.
Ja, jo, men alltså det är någonting som jag säger upprepade gånger i den där boken. Att var och en ska lyssna på sin egen kropp. Och det är det absolut bästa för att avgöra hur jag ska förhålla mig till kaffe.
Mm. Sen finns det då en hel del forskning på hur kaffe påverkar kroppen vid olika sjukdomar, ja. Och om eventuellt kaffe kan vara skadligt, vad det gäller andra saker. Om vi börjar då med Parkinson, som du själv har varit väldigt involverad i att studera. Kan du berätta lite grann om kopplingen mellan koffein och Parkinson?
Ja, det började med att jag och några andra forskare på Karolinska fann att koffein kunde imitera effekterna av de läkemedel som man började använda i behandlingen av Parkinsons sjukdom. Och sen så fann jag och mina studenter att just de delarna av hjärnan som vi vet är inblandade, de har smockfullt med sådana här adenosinreceptorer. Och så fann vi att de samverkar, eller motverkar snarare, receptorer för det här dopaminet som jag tror väldigt många vet att det är viktigt just vid Parkinsons sjukdom. Vi förlorar det här dopaminet. Och då kan det ersättas lite grann utan koffein.
Mm. Men kan man främst då, eller är det teorin, ser det som en bot eller mer en bromsmedicin?
Broms.
Ja.
En broms. Och just detta visade sen i stora sådana här befolkningsundersökningar. Där man då fann att de som hade druckit en hel del kaffe under sitt liv, där var risken att de skulle drabbas av Parkinson med ökande ålder klart minskad.
Okej, så det finns en potentiellt förebyggande effekt också? Då?
Ja, precis. Mm. Exakt. Och sen det sista tecknet på att det finns ett intensivt samband här, det är att man har nu inom läkemedelsindustrin tillverkat några varianter på koffein som bara slår på rätt sorts sån här receptor, och den har nu kommit in i behandlingen av Parkinsons sjukdom som en av hjälpmedicinerna där.
Men det är oerhört fint ju. Det känns som att det har hänt en del när det gäller Parkinson nu senaste.
Ja, jag tror det. Samtidigt så fortfarande, man har ingen bot. Man har symptomlindring där som i nästan allting annat.
Mm. Sen finns det studier när det gäller demens, Alzheimer och sådär också.
Ja.
Kan du berätta lite om det?
Ja, där finns det alltså en del stora befolkningsstudier som antyder att koffein skulle möjligtvis kunna minska risken för Alzheimer. Men det är inte helt övertygande. Och dessutom, vi förstår inte riktigt hur det skulle gå till. Man kan hitta på olika tänkbara såna här mekanismer. Men det här är mycket mer osäkert än fallet med Parkinsons sjukdom.
Mm.
Det finns däremot absolut ingenting som antyder att det skulle förvärra risken för Alzheimer. Så det tror jag man kan säga.
Mm. Kan man säga någonting om minnet generellt då, vad det gäller koffein?
Ja, det finns alltså, vi stötte ju på det här med bina förut.
Mm. Just det, ja, just det.
men sen finns det vissa typer utav minne. Där har koffein visat sig ha säkerställda positiva effekter. Och det ofta sånt minne som har lite grann med relation till plats och någon speciell sak som man gör på en plats. Så det kan ha en positiv effekt, men det är inte generellt på alla sorters minne.
Nej. Så, men det kanske blir någon slags rundgång där, att man sitter och dricker kaffe på ett café och har det trevligt, ja. Och minst det starkare för ja, att det var trevligt, ja, det kan, och för att man har fått koffein i sig.
Ja, det kan, förhoppningsvis. Och dessutom så, om det stimulerar till samtal, så kanske man då också är klok nog att också då byta tankar med folk som har en annan åsikt. Och då börjar man tänka lite klarare sen.
Just det. Det är en bra sidoeffekt. Jag vet inte om det är så längre, men när jag var yngre så minns jag att det var väldigt vanligt med värktabletter med koffein. Ja. Alltså Triokomp, det var väl då innehöll då. Ja. Det var väl acetylsalicylsyra plus koffein då.
Precis.
Innebär det då att koffein då hjälper till när det gäller smärta?
Ja, det kan alltså förstärka. Det är också en helt klar effekt att den finns där. Mm. Det blir inte en bot det.
Men det kan vara en viss marginaleffekt.
Ja, precis. Det kan göra att man kan ta lite mindre av de smärtstillande medlen och få samma grad av effekt.
Men det är inte lika vanligt nu.
Nej.
Är det så att myndigheterna inte är så glada i de här kombinationspreparaterna?
Nej, det verkar vara så. Men jag menar, det är ju upp till den enskilde att kanske testa och se om det funkar.
Doktorn säger, ta 2 Panodil och en espresso och ring mig imorgon.
Ja. Ja. Den grejen skulle expressen kunna frossa i jord.
Ja, precis. Hjärt- och kärlsjukdomar då? Har kaffe någon inverkan där?
Ja, alltså, man fann ju tidigt att om man utan att ha kommit i kontakt med koffein tidigare tar en kopp kaffe, så kommer blodtrycket att stiga.
Och det är inte bra.
Nej. Och då blev många väldigt oroliga. Tänk om det här är en väldigt kraftig blodtryckshöjande medel och dessutom börjar stimulera hjärtfrekvensen och såna här saker. Men när man sen undersöker folk som på ett regelbundet sätt konsumerar kaffe, som du och jag gör, då ser man i princip ingen effekt på blodtrycket. Och tittar man på överlevnad i hjärt-kärlsjukdom, så om man håller sitt bruk på en rimlig nivå, inte uppe i 8-10 koppar och sånt här, så ser det ut som om det snarast skyddar mot död i hjärt-kärlsjukdom och stroke och sådana saker.
Mm.
Och detta var väldigt förvånande när de data, men det är massor med stora studier som pekar i precis samma riktning.
Men är det i vanlig ordning så att man försöker ta bort liksom sådana här andra parametrar som skulle kunna då liksom påverka?
Men idag så har man ju då de här enormt effektiva statistikprogrammen som kan rensa väldigt bra. Det går att räkna sig fram väldigt, om man har bara fått tillräckligt många patienter att undersöka, så kan man sedan dissekera tillbaka till vad är det som har varit de viktiga faktorerna.
Just det.
Här.
Och samma typ av undersökningar har man gjort när det gäller diabetes typ 2 också.
Ja. Och där är nästan stödet ännu starkare. Och eftersom det finns en väldigt intressant koppling mellan diabetes typ 2 och väldigt mycket hjärt-kärlsjukdom, så finns det spekulationer om att en del av de positiva effekterna vid hjärt-kärlsjukdom kanske just är att risken för typ 2-diabetes går ner lite grann.
Mm. Är det då fortfarande adenosinet då?
Ja, man tror det. Men det spekuleras också i andra saker. Där kommer till exempel våra kära antioxidanter in. Själv så är jag mera inne på att det nog trots allt faktiskt har med adenosinet att göra. För vi kunde få lite grann samma effekter också genom att bara påverka adenosinreceptorer utan några tillförsel av antioxidanter. Men det här är inte skrivet i sten på något sätt. Men huvudsaken är ju att det funkar.
Ja, verkligen. Men då låter det som att ett par tre koppar kaffe om dagen då, potentiellt sett kan vara till hjälp, ja, när vi kommer upp i åren, ja, och kring, ja, olika åkommor. Finns det någonting som kaffe, liksom, man misstänker att det orsakar någon sjukdom? Eller?
Ja, men det är det som vi snuddade vid lite grann för en stund sedan, nämligen det att om man har lätt för ångest och ängslan, så kan koffein få det att gå för långt. Alltså.
Ja, just det. Då ska man hålla ner sin kaffekonsumtion.
Ja, och igen, det här eftersom i princip alla människor någon gång i livet blir exponerade för koffein, så är det bara igen det här att försöka lyssna på hur reagerar jag, och inte hur reagerar folk i allmänhet, utan hur reagerar jag.
Just det. Ja, verkligen. Man får på något sätt självdiagnostisera där. Ja.
Ja.
Är det någon skillnad på det koffein man får i sig genom kaffe och te och till exempel då läsk och energidrycker?
Alltså det som jag tror är den stora skillnaden, det är att många som då konsumerar speciellt energidryckerna i samband med träning gör det på ett väldigt intermittent sätt, om du förstår vad jag menar.
Ja, det får du förklara.
Man tar det inte hela tiden på ett kontinuerligt sätt, utan det är då jättestora doser i samband med träningspass och sen kanske ingenting under ett antal dagar. Och den där sättet att konsumera, det är nog mycket mer riskfyllt. Därför då kan man få de här blodtryckseffekterna och annat. Därför att man då inte har fått den här tillvänjningen och mera regelbundna bruket.
Just det. En annan grupp som du skriver ska försöka undvika kaffe, det är gravida kvinnor.
Ja,
eller precis. Inte undvika, men hålla nere, ja, konsumtionen i alla fall. Vad beror det på då?
Och där är alltså en av de viktiga förklaringarna just att i samband med graviditeten så kommer kvinnans kropp att ställas om på en väldig massa sätt, och bland annat så kommer hennes förmåga att förbränna koffein att gå ner radikalt, så hon gör sig av med koffeinet mycket, mycket långsammare. Och det betyder att en kopp varar längre tid och så vidare och ger mera effekt.
Och det gör också att koffeinet kan komma in i fostret.
Det kan det. Mm. Men om detta är skadligt eller inte, där om detta tvistade i lärde.
Min son, han är 7 år.
Ja.
Han gillar kaffe. Vi ger honom inte kaffe så ofta, men ibland så får han ta en halv kopp kaffe med lite mjölk i. Är det dumt?
Jag vet inte. Det finns farhågor som myndigheterna har framfört om överhuvudtaget alla läkemedel och den tillväxande, mognande hjärnan. Och det är så mycket som är krångligt för den tillväxande hjärnan. Mm. Så jag ska ha svårt att se att det här ligger långt upp på hög riskkategori.
Det finns andra risker i samhället som vi ska oroa oss mer för, kanske.
Ja. Det är min amatörmässiga gissning.
Ja, vi får se hur det går med hans kaffedrickande. Men beroendefrågan då? Alltså, blir vi beroende av koffein? Och är det i så fall ett problem?
Det där är ju lite grann en definitionsfråga. För det handlar om vad menar vi med beroende? Och då är det så att beroende brukar definieras med ett antal olika punkter som man ska pricka av. Och där finns det en som uppträder för koffein. Och det är att om man regelbundet nyttjar koffein och sen plötsligt slutar, då finns det en påtaglig risk att man får abstinenssymptom i form av huvudvärk och energilöshet och sådana där saker. Den är snabbt övergående till skillnad från till exempel abstinensen hos en alkoholist eller en heroinist. Men den finns där. Däremot så finns det ingen sån här toleransutveckling för de positiva effekterna som gör att man kräver högre och högre doser till exempel.
Just det, narkomaner vill ha mer och mer tillvänjning.
Ja, och det finns heller inte ett annat fenomen som är vanligt, som jag själv råkade ut för, minns jag. jag tillhör den där generationen när man var rökare. Mm. Och så slutade jag röka. Men som sagt, hela tiden så fanns det då kvar det här suktandet. Och sen så till slut så följde jag och tänkte att efter den här goda måltiden så vill jag ha en cigarett. Och så, whoops! Men det här finns inte heller för koffein, det här suktandet.
Mm, mm. Så att det är ett...
Jag kallar det en gång för ett atypiskt beroendeframkallande medel.
Just det. Beroende light kanske man kan säga.
Ja, precis.
Ja. Just det där med att man tar energidryck vid idrottande, så är det prestationshöjande?
Ja. Speciellt höjer det möjligheten att till uthållighetsidrotter. Det har ju alltid varit så att i långlopp och skidor och så vidare så har alltid varit inmundigande utav koffein i någon form.
Mm. Moranisse drack en del kaffe.
Ja, han gjorde det. Ja. Men sen finns det nog en del också även för på muskelsidan. Och sen finns det då nackdelar med darrhänthet och så vidare.
Just det, så precisionsidrotter gör sig icke besvär.
Nej, precis. Nej,
så att
precis.
Om, är man då pistolskytt eller så, ja, så då är det dumt.
Då är det definitivt inte så lyckat.
Då ska man ta betablockerare istället, ja, kanske. Men det har ju till och med varit dopingklassat koffein.
Ja, det har du.
Ja, men nu är det inte det.
Nej, men det finns så många saker som man har reglerat och sen kommer det fumma att man ut och ägnar sig åt dumheter. Så. Mm,
just det. Om vi ska sammanfatta det här samtalet då, kring då kaffe och speciellt, ja, kanske koffeinets egenskaper, vad ska man ta med sig då, tycker du?
Nej, jag tycker att man kan ta med sig det att det har funnits hos människor under väldigt lång tid. Och uppenbarligen så... huvudsakliga anledningen till det är att folk trivs med drycken. Och sen kanske det finns ett litet beroendeframkallande moment, men det tror jag är underordnat i sammanhanget. När det gäller farorna så tror jag man kan säga det att för den absoluta majoriteten av oss så är rimliga mängder av koffein i kaffe eller te ger fler nyttiga än skadliga effekter. Och sen finns det de där det inte fallet längre.
Just det. Men jag vet att Socialstyrelsen har ju då en sån här skala hur mycket man får dricka alkohol per vecka och så. Ja. Men finns det något motsvarande när det gäller kaffe?
Ja,
riskkonsumtion?
Det enda som ja, det finns en del diskussioner kring det där. Va? Att de flesta säger att när man börjar komma upp över 6-7 koppar sådär. Sen precis var man sätter siffran, det varierar. Men hög konsumtion anses nog ganska generellt som inte lämpligt. Och sen har vi då distinkta regler för just gravida kvinnor. Om hur mycket de bör dricka. Och de bör inte ta mer än max 2 små koppar.
Per dag.
Mm.
Men då vet vi det. Jag har ju en sista fråga också. Ja. Den här podden heter ju Allt du velat veta. Har du något ämne utanför ditt expertområde som du är nyfiken på? Som du tänker kunde bli ett kul avsnitt?
Jag vet inte. Jag har ju kommit upp i den här åldern. När man börjar fundera över livet och vad är och vad har varit ett gott liv. Och det har fått mig att undra lite grann över varför är det så att det strävas så vansinnigt mycket efter lycka och framgång när vi vet att det inte är bara vi som rår över det här. Har vi tappat något när vi blev av med begreppet öde?
Ja, just det.
Jag skulle väldigt gärna vilja ha någon som diskuterar detta med hur bra det skulle vara om folk var mera ödesmedvetna.
En filosof kanske, eller?
Ja, det låter väl rimligt. Jag vet inte vem bara, men...
Ja, men det är någonting intressant det där med determinismen, att den på något sätt kan hjälpa oss kanske lite ibland också. Att man inte hela tiden då inser att man kan bättre och...
Ja, nej, men det ibland är så mycket som vi inte rår över. Och det gäller att inse vad vi kan göra och vad vi inte kan göra. Ja. Förlåt,
det var en jättebra ämne. Jag tycker vi undersöker det och ser om vi kan hitta någon passande gäst. Bertil Fredholm, tack för kaffet.
Tack ska du ha. Jättetrevligt samtal.
Ja, vi kan andas ut tycker jag. Kulturdrycken kaffe är i de allra flesta fall inte bevisat skadlig, men känner du att du mår bättre utan kaffe är det bara du som bestämmer över din kropp. Bertils bok Kaffeologi, som är en både spännande och lärd skildring av kaffets historia och farmakologiska egenskaper, tycker jag att ni ska läsa såklart. Den finns på nätet där böcker finns. Och allt du vill att veta finns där poddar finns och görs av Fritte Fritsson, alltså undertecknad, Ida Wahlström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av Blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.